Welcome to Sorlit with Patrick and Christian, the podcast about the Swedish Social Democrats and their journey as new members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrick and Christian.
Ska du sitta och dricka kaffe nu när du ska introducera avsnittet?
Det är riktigt så mycket kaffe du vill, Per. Ja, men välkomna till ännu ett avsnitt av Sorlit.
Ja, välkomna. Idag sitter vi här med Per Bengtsson som är oppositionsråd i Lomma kommun och också ordförande i socialdemokratiska arbetarkommunen i Lomma. Är det benämningen? Det jag känner det har hört och sett det så många gånger, men det är inte så man benämner det i vardagligt tal.
Nej,
det är inte som
man borde säga Per.
Välkommen. Men,
tack.
Du är vår första officiella gäst. Vi har ju haft några samtal med du, eller Adrian Magnusson kanske, men det var också lite spontant på plats. Men du är inbjuden åtminstone.
Ja, det var
hur. Vi har till och med liksom spreadat upp med fika och sådana grejer.
Mycket fint fika.
Mycket kaffe. Förutom att det var smör på mackorna. Ja. Och att de var förberedda. Så det är bara jag som kan äta mackor.
Men du har fint av dig. Du har ett fint tänkt.
Alltså Per, hur kom du in i politiken? Alltså hur var dina liksom stepping first steps?
Det är en bra fråga, jag ska säga. Det funderar jag ju på när jag cyklar hit eftersom jag tänkte att den frågan förmodligen kommer. Den brukar vara intressant. Alltså det är ju många olika steg. Så frågan är ju när man väl kommer in i politiken. Det är ju egentligen ett av de senare skedena. Men grunden lades ju redan som barn skulle jag säga, när man får en känsla för rättvisa och någon sorts uppfattning för vad man tycker är rätt och fel. Jag växte ju upp i en tid när, alltså vi har ju lågkonjunktur i landet nu, men jag är född 82, så när 90-talskrisen kom så den drabbar ju liksom samhället på ett sätt som jag inte tänkte så mycket på då kanske, men jag tror ändå att det formar mig.
Jag håller med lite. Jag växte upp 92. Du hade ju, vet, när jag var 16 så var det ju huskrisen i USA 08.
Ja, men precis. Och det formar han, va? Och 90-talet, alltså där, i den krisen så kom ju också en, precis som nu, det blev moderatregering. Det var ett populistiskt parti, rasistiskt, som höll i trådarna, precis som nu. Och rasismen spreds. Jag är ju uppväxt i Munka Ljungby utanför Ängelholm och hade rätt så nära till Klippan. Precis när Klippan och alltså där var ju nazister och där var mord och så som kopplades. Så det blev ju liksom ganska tidigt att man som ung faktiskt tvingades ta ställning i de frågorna på olika sätt. Så att redan där formades ju någonstans ett intresse för om man ska gå till höger eller vänster. Sen hade jag ju en av mina bästa kompisar, både hans föräldrar var kommunpolitiskt aktiva i Vänsterpartiet, så jag kommer också ihåg hur jag liksom satt och vek valsedlar och så utan att riktigt hänga med i någonting. Men någonstans där började ju det. Och sen har jag inte tänkt jättemycket på.
Men märkte man av det ibland, kompisar och sådana saker här efter det som hände i Klippan, att blir det en höger och vänster, delar man upp sig eller fortsätter man som vanligt?
Ja, absolut. Eller om man delar upp sig, det var inte så att man hade varit
inte tydligt
ett,
kanske,
det var men inte varit ett läger, men man pratade om det. Jag tror att alla som har gått högstadiet med mig skulle nu placera mig på vänstersidan. Mm. Och jag kan placera nästan alla som jag kände på höger eller vänster liksom.
Jag kommer ihåg Vann var ju väldigt, för jag är till och med lite äldre än dig, jag är 80 liksom, och jag kommer ihåg det med från grundskolan, speciellt högstadiet var det ju väldigt, för då, alltså man började ju på något sätt se saker mer liksom bredare så att säga, och liksom fundera över de här frågorna. Det var mycket hormoner och mycket tankar under högstadietiden, kan man väl lugnt påstå.
Så är det. Och sen blev det här, alltså när jag gick i gymnasiet, sen gick jag samhällsvetenskaplig linje, och då fördjupar jag väl lite i det om man ser tillbaka på vad man har varit med om. Och sen gick jag med i facket, mitt första jobb var personlig assistent, då gick jag med i Kommunal. Och det är ju en del av arbetarrörelsen, vi hänger ju inte ihop så mellan fack och parti som vi gjorde en gång i tiden. Men,
reflekterade du över det då när du gick med?
Ja, det gjorde jag, och redan då så tänkte jag väl, så visste jag var jag var. Men frågan är vad jag röstar på mitt första val. om det var Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Kan jag faktiskt inte minnas, men jag skulle tro att jag röstar på Socialdemokraterna i riksdagen. Jag tror att jag alltid har gjort det faktiskt. Ja, hur som haver. Sen så går livet fram. När jag så småningom fick min sjuksköterskeexamen, jag är sjuksköterska i Lund, och flyttade från studentlivet, så blev det är ju liksom den vuxna perioden av livet där man också helt plötsligt blev ensam. Jag bodde själv i en lägenhet och alla studenter får sin väg, och så tänkte jag, men jag måste hitta någon form av gemenskap, och då blev den gemenskapen när jag tänkte, ja, vad ska jag göra? Men jag ska gå med i Socialdemokraterna. Så gjorde jag det.
Hur gammal var du ungefär?
Då var jag 20, det var ju 2006 eller 2007, 25 eller 26 måste jag.
En lagom ålder.
Absolut.
Men det är svårt, antingen så väljer man lite 15-16 och går med i SSU, eller så väntar man, känns som, att gå med när man börjar mentalt är redo, eller vad man ska säga, så här, hjärnan utvecklas ju och konsekvenstänket och sånt där. Så det känns ju lite som att man kommer in 15, 25, 35, 45, 55, 65.
Och sen som sagt, när jag väl sen var det när jag flyttade till Lomma som jag liksom blev indragen i själva politiken. Mm. Förutom att bara då ha varit medlem och varit så. Men då ska man ju också, som sagt, i olika steg. Jag blev ganska tidigt, det är ett annat fackförbund när man är sjuksköterska, när man är i vårdförbundet. Men jag blev ganska tidigt förtroendevald på arbetsplatsen. Och 2008 var det strejk. Den diskussionen om förhållandet mellan anställd och arbetsgivare blåser ju upp, där man liksom på samma sätt, ja, vilken sida vill jag ha? Det kanske man gör självklart som anställd, men så jag hade ju kommit ganska långt inom den, för jag hade ju rätt jobbat länge med de fackliga frågorna när jag flyttade till Lomma. Så att när jag flyttade, liksom, om man blir överflyttad, så sa de att ja, men du måste bli aktiv. Och så tänkte jag, ja. Och då gjorde jag det, och sen har det ju format resten av mitt liv.
Ja. Men när flyttade du till Lomma?
2012.
2012?
Ja, och så hamnade jag då på, egentligen första listan jag hamnade på var 2013 i kyrkovalet till kyrkofullmäktige. Och sen stod jag långt ner på listan till kommunfullmäktige 2014, men kom in som ersättare rätt tidigt, för jag hade många avhopp då, kommer jag ihåg. När jag pratar nu så känns det som att det gick ju jättefort, men 4 år är ganska lång tid.
Ja,
och så tog jag plats, jag satt i socialnämnden under den perioden också, och sen fick jag frågan någonstans på slutet av mandatperioden från Lisa Bäck som oppositionsråd då, om jag kunde tänka mig att bli föreslagen som hennes efterträdare. Och då sa jag, ja, jättegärna.
Ja. Men det är ett stort steg från att vara en ganska långt ner ersättare till att bli oppositionsråd under en mandatperiod.
Absolut. Och det enda, jag har lärt mig otroligt mycket, det är ju att jag vet att allt det jag säger ja till, jag har ingen aning om vad det innebär många gånger. Utan det får komma sen.
Men det, jag kan tycka att det är alltså i politiken som i all föreningsverksamhet, så är det väldigt lätt, har man väl kommit in så är det ju väldigt lätt att bara, ja men du skulle inte kunna tänka dig, och sen så har man ibland lite svårt att säga nej, och sen så helt plötsligt så sitter man där med väldigt många uppgifter som man ska göra.
Men det låter så lite som när man varit runt här och pratat med socialdemokrater på utbildningar och sånt där, att det du berättar nu, att man ramlar in lite så, både i politiskt men också som ordförande, att man bara, vill du bli det? Ja, jag kan bli det. Och sen har man inte så mycket överlämning, utan det är pang på rödbetarna över natt sådär. Jag tänker, det är väl en kritik jag skulle vilja rikta dem mot Socialdemokraterna. Det är kanske inte det bästa sättet att göra på. En överlämning över längre tid skulle vara mer fördelaktigt.
Det finns många aspekter av det. En tänker jag ju att det är förmodligen så att den som har haft posten innan är ganska trött.
Ja.
Den har ofta haft ett stort jobb. Sen ska jag säga att som oppositionsråd hade vi en väldigt bra överlämning, och Lisa då som var innan mig, hon var min ersättare under hela förra mandatperioden, så jag har haft väldigt nära dialog med henne. Sen ska man också veta att det, och det pratar hon och jag mycket om, men så länge man har någon som har suttit på posten innan som sitter och hjälper en,
ja,
så blir det lite att man inte klipper navelsträngen och man vågar inte riktigt
svänga ut, så
det är inte bara av, alltså det där med överlämningar är inte bara av godo, därför att man måste få möjligheten att sätta sin egen prägel. Liksom.
Man måste ju förlora fel också. Alltså det är ju någonting som pratas mycket om att ja, de gjorde fel där. Men det är ju, vi är ju trots allt alla människor och alla gör vi fel. Ibland märks det väldigt tydligt när någon har gjort ett fel. Ibland inte lika tydligt. Men jag kan väl känna lite att så länge ingen blir skadad eller dör så, och man lär sig av misstaget, så får man liksom, man bygger ju på sin kunskapsbank och liknande liksom i det hela. Fel måste vi få lov att göra, vi måste bli mer, lite mer förlåtande just på den punkten, kan jag ju tycka i alla
fall. Det håller jag helt med om.
Nu när du liksom har kört tag inom politiken och sånt, hur funkar det med familjeliv och så liksom?
Det funkar jättebra. Så frågar du min fru så får du ett annat svar. Alltså det är ju...
Vi kanske skulle intervjua henne.
Det skulle vi kanske göra.
Ja.
Hon skulle nog sagt nej. Vi ska inte intervjua mig. Men alltså det är ju mycket kvällar. Mm. Det är väl egentligen det stora. Och när man då fick frågan att bli oppositionsråd, så sa han, jag blir det. Så sa jag, då gör jag allt detta jag har gjort på alla kvällar nu. Ja. Det blir ju på dagen istället. Jaha, så det blir inte så mycket kvällar. Nej, sa jag. Och det har jag fått äta upp ganska många gånger. Jag får också äta upp ganska många gånger att jag säger, ja men det är mycket nu, en vecka eller två veckor till. Sen lugnar det ner sig. Det säger hon att då har jag nog sagt 55 gånger sen jag började.
Ja.
Så det är klart, det är en ganska tuff bit. Jag tycker att det, samtidigt måste jag säga att jag har en jättestor förmån som jag faktiskt har fått ämbetet politiker. Alltså att jag hade kunnat göra annat. Jag har ju officiellt bara halvtid som oppositionsråd, men absolut kunnat jobba halvtid som sjuksköterska någonstans om jag hade behövt det. Men som fritidspolitiker är det ju mycket svårare, därför att du har ett jobb som du sköter, du har en familj som du vill vara med, och sen ska du dessutom lova bort dig på ett antal kvällar varje månad liksom.
Ja.
Om vi ser bara på många av oss som sitter och arbetar i kommunens styrelse, så har man de styrelsemötena, man sitter kanske i kommunfullmäktige, man sitter i någon nämnd. Bara där är vi liksom uppe på vad blir det, 1, 2, 3, 4 möten. Och sen vill man gärna att medlemmarna ska träffa dig. Då har vi ett möte till.
Ja.
Och så dörrknackning.
Ja, och så har vi kampanjer. Så att det tar upp en väldigt stor del av livet. Det är inte riktigt samma sak som att vara fotbollstränare en gång i veckan. Till exempel.
Nej, det tar mycket. Sen så är det ju alltså, speciellt om man sitter i kommunfullmäktige eller någon nämnd också, så har du ju... Du har ju rätt mycket material du ska läsa in på innan möten och liknande. Och det är ju även inför när vi har arbetarkommunens styrelsemöte. Liksom. Det är ju som den här veckan till exempel, så var det ju... Vi spelar ju in tisdagen den 13. Så igår i måndags hade vi ju styrelsemöte för arbetarkommunen. Idag har jag möte med barn- och utbildningsnämnden. Och sen så imorgon så är där medlemsmöte. Och sen så går jag på och jobbar fredag till måndag. Så min fru, hon bara, du får välja ett möte. Och sen så är det liksom, så där tog jag att, nej men då tar jag nämnden denna veckan. Och sen så de andra får jag skippa helt enkelt. Men det är ju, ja men prioriteringar liksom. Alltså att man vill ju gärna gå på alla mötena. Men ibland känns det som fysisk omöjlighet.
Och så måste man, det, alltså man måste göra något någon gång, menar jag. För att... Och det är faktiskt också så, nu ska vi se här, 2017 hade jag ju 2 barn, varav en är 5 och den andra är 1. Och då började ju det här att jag skulle vara med på många möten.
Mm.
Men jag var tvungen att tacka nej flera gånger. Och då hade jag ändå beredskapen. Jag tänkte att ja, är det så att de säger att nej, vi förväntar dig att du är med mer överallt, då säger jag, då får ni hitta någon annan.
Ja.
Alltså... Den här fritidspolitiken och alltså det ideella engagemanget, vi är inte riktigt förberedda på att folk liksom deltar och har andra liv utanför.
Ja, nej.
Jag tror du sa det i början, vi måste bli bättre på, det är liksom en kritik jag kan rikta mot den organisationen. Vi utgår ju från en tid, alltså arbetare, kommuner, S-föreningar. Alltså det fanns ju en tid när hela samhället deltog i de här. Vi hade jättestora medlemssamtal ute i kommunerna, och lika självklart att gå på arbetarkommunens möte som som något annat. Men då ska man också komma ihåg att det var ju... Nu jag är inte helt historiskt här, så det kan mycket väl vara att någon säger att nej, men så är det inte, då fel, då får jag ta det. Men jag hör ju ändå att det var ju en tid när det var självklart att det var en i familjen som var hemma och passade barnen när någon annan gick på arbetarkommunens möte.
Ja.
Och ibland säger att vi har drivit, vilket jag tycker är bra, vi har drivit jämställdheten jättehårt, men vi har helt glömt bort oss själva, alltså den egna organisationen, hur vi ska rigga den för att det ska gå ihop med det samhälle som vi vill ha. Jag vet inte hur vårt liv hade fungerat. Alltså, jag kan många gånger skämta med min fru och säga att ja, men du borde också stå på kommunfullmäktigelistan. Och då bara skrattar hon och säger, ja, men vem skulle ta hand om barnen då?
Ja.
Mm. Och vi har ju inte riggat det. Det är fortfarande baserat på att en ska vara hemma.
Ja.
Och sen kan man ju önska att det hade varit större variation. Att vi hade haft fler småbarnskvinnor... småbarnsföräldrar som är kvinnor, så jag skulle säga. Som tar plats i de här videon. Ja, det lät ju jättegivigt. Det är fortfarande så att vi är mest män och av oss som har småbarn. Så ja, vi sitter här, tre män som har barn i ungefär samma åldrar. Man behöver titta på sig själv och så tänker jag, hur skulle vi gjort det annorlunda? Jag har inget bra svar, men det jag kan tänka mig är ju, alltså det här med ideellt engagemang, det är svårt. Det är inte bara politik som har de problemen.
Nej, herregud, nej. Jag var ju, då när vi flyttade hit till Bjärred så tänkte jag att, ja men, då gick jag i långfart och så liksom. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting när jag är hemma, så jag började kolla på sjöräddningen. Som har i Lumma då, för de har ju inställelsetid 15 minuter och sådana här grejer. Och så tänkte jag att ja, men kan vi, så jag bara pratade med dem och lite sånt här. Men sen så insåg jag bara att jag kan inte binda upp mig på det. Inte så som livet ser ut nu med barn liksom. För då är det, jag kan inte bara helt plötsligt sitta här och leka i trädgården och sen så får man ett larm och sen så sticka iväg. För du måste ha någon annan som är hemma då liksom. Väldigt synd, för jag hade verkligen tyckt det var trevligt att vara med där, men just nu finns inte tiden liksom. Och sen så är det ju också att nu med socialdemokratin också var med i arbetarkommunen och sånt, att ja, som den här veckan, att då får man ju liksom välja bort vissa grejer, och kan inte folk förstå det, nej men då behöver jag kanske inte engagera mig lika mycket liksom. Man måste kunna prioritera liksom.
Det är ju ett livspussel, men också hur man benämmer saker spelar också väldigt stor roll. Mm. För nu, som vi säger, det heter ju ett ideellt engagemang. Hade man sagt att man måste gå till gymmet, alltså det, har ju, det är ett schema som man verkligen har. Alltså att ens partner skulle gå och gymma en timme, det är ju fritt. Alltså det är inte så, ja, men jag går iväg och gymmar en timme. Det är väldigt få partner som säger, nej men gör inte det. Utan då är det ju självklart att du måste göra det utanför din arbetstid. Men när man säger, jag ska gå på ett möte för Socialdemokraterna, då säger, ja men måste du, det där ikväll, ska vi inte umgås? Då blir det helt plötsligt något annat av det. Fastän är du borta lika mycket tid, men du gör olika saker.
Jag skulle nog vilja säga att det är väldigt sällan man bara är borta en timme när man går på ett av våra möten.
Men om du gymmar så är du också borta ungefär två timmar.
Ja.
Visst, det tar en timme kanske mer, men...
Jag förstår konceptet som du, liksom, som du menar där, just det här att...
Det faller perspektiv.
Ja, liksom. Att man ser olika på olika former av... För det är ju också ett engagemang att gå på gymmet.
Ja.
Ett engagemang som jag aldrig har haft, får man väl erkänna. Men ja, ja, men jag ser ditt tankesätt där. Det är en rätt så intressant fråga, just hur man ska...
För där säger man att man ska gå och gymma tre gånger i veckan, en timme styck. Då är det ju ändå 6 timmar i veckan.
Mm.
Men om man jämför då med att man ska gå på ett brunmöte som kallar 2-3 timmar en gång i månaden, så är det väldigt stor skillnad.
Ja, jag tror det, vårt barn- och utbildningsnämndens möte ikväll blir nog lite långt, för det är ju mycket besparingar och liknande. Det är mycket som ska diskuteras. Och jag hör ju bara liksom föräldrar på förskolan nu där jag själv har barn, som även de har då barn inom grundskola också. Det är många föräldrar som är oroliga nu. Så vi får ju se vad som händer på kvällens möte helt enkelt.
Men det ska man ju inte glömma heller, att det är oerhört viktigt. Politikens roll är ju jätteviktig.
Ja.
Partiernas roll är jätteviktig. Samhället klarar sig liksom inte utan dem. Det är inte många som förstår hur viktigt det är.
Vi har ju valt det här systemet att ha, och då måste, och då liksom förlitar ju sig systemet väldigt mycket på fritidspolitiker också. det du säger liksom att det har, utvecklingen har inte gått åt rätt håll där inom de politiska partierna, och där kan jag vara enig med det, för det är ju, vi har byggt upp ett system där det förväntas att folk ska ställa upp frivilligt och liknande, och det är ju även som när vi pratade om nämndemän för några avsnitt sedan, svårigheten att få det att gå ihop, så därför ser vi en väldigt mycket högre medelålder bland nämndemän, i och med att det är väldigt svårt att kombinera med yrke och få tillåtelse att gå ifrån en dag för, och för det är ju oftast en hel dag som tas i anspråk ifall du är nämndeman. Det kan ju kännas som ibland när man har de här mötena, alltså inför mötena, att ja, det ska göras middag, det ska nattas och läsa saga, och sen ska man hinna städa undan och förbereda lite för nästa dag. Samtidigt ska du då läsa in dig på alla dokument och sånt här. Det behöver man ju inte göra kvällen innan, men ibland kommer de ju först kvällen innan. På så sätt liksom, ja, och sen så sitter man alltså bara, shit, klockan är 2, jag måste verkligen i säng nu liksom.
Vi började prata lite så här motioner, eller så att vi ska starta skolor och kolla och allt möjligt.
Ja.
Och jag tänkte så här, men hade inte en lösning kunnat varit 4 dagars arbetsvecka? För då blir den femte den ideella dagen. Inte att man får en extra lång helg, vissa får ju det. Men den dagen kan ju bli dedikerad för att man har medlemsmöten, styrelsemöten, man har nämnder på dagtid. Viss förskola och sånt där får man då ha liksom 5 dagars veckor. Men att man då försöker ha ett samhälle där man då premierar dagtidsaktivitet för ideella verksamheter.
Jag skulle säga att det är ju ett argument. Jag har många argument för 30 timmars arbetsvecka. Sen ska jag ju säga att det faller ju sällan i god jord att man säger till någon vad man ska göra på ens fritid. Jag vet inte riktigt om det liksom är lyckosamt den vägen, men det är ju som sagt, jobbar vi en dag mindre i veckan så skulle det absolut finnas mer tid till ideellt arbete. Men jag, om jag nu ska, det här med tid är ju liksom speciellt, och jag känner att ja, men vi har så himla mycket tid, gör vi någonting med den fria tiden? Och med det sagt säger jag inte att vi ska bibehålla 40 timmars arbetsvecka. Jag tror ju framförallt för hälsans skull att vi behöver jobba mindre.
Mm.
Jag är ju en av få människor jag känner som åker storhandlare. Alla andra beställer hem matkassar eller det är färdighandlat så att den kommer hem till dörren, man klickar i på internet och så säger man, oj, ja, det är så skönt, och så lägger vi tiden på något annat. Och när jag frågar, ja men vad lägger ni då tiden på? Ja, det vet jag inte. Och folk blir mer och mer stressade ju längre tid, ju mer tid de har, upplever jag. Jag tror det är något psykologiskt eller filosofiskt. Vi måste fylla saker med tid. Eller vi måste fylla tid med saker.
Ja, men det är en trend där. Jag kommer nog aldrig vara en person som online handlar. Alltså jag kan köpa enstaka saker, men jag tycker det är fint att gå och bara köpa och glömma av.
Jag tycker med det är jättetrevligt. Och så kan jag gå där och så filosofera lite och så bara, ja men så skulle man kunna göra något sånt där. Och så är det liksom saker som inte står på listan köps också. Och man kollar lite, ja men nu i de här tiderna där det liksom priserna har gått upp och sånt, så kollar man lite mer på extra priser och liknande och så. Och jag tycker det är rätt så trivsamt. Och
så det är ju
jättetrivsamt när det är alldeles för mycket folk där inne. Men jag väljer oftast tider och det är så mycket folk.
Ja. Man blir också påmind om råvaror som kommer efter säsong.
Ja.
Och det tycker jag, det kanske man inte riktigt ser.
När man online shoppar, nej, det kan nog stämma. Det kan vara skönt att liksom lägga en timme på det. Och för det är inte... Ja, men rensa hjärnan lite. Mm. Alltså, det är likadant som igår stod jag och min fru och målade staket här ute och... Det var som hon sa att alltså det här skulle man ju kunna liksom ta betalt för folk. Alltså att folk, de får komma och måla saker just för att bara liksom, ja men man står där och filosoferar medan man målar. För det är ett jättemycket tankeverksamhet som krävs liksom. Och liksom bara landa lite.
Men är inte det en bok eller en film? Jag känner igen det där så väl. Att jag tror att det är en film jag sett när jag var barn. En staket som skulle målas. Och så
det kan vara kul. Paint on.
Jag tänker det kanske
Wax on.
Dennis the Menace kanske. Jag ser det framför mig att jag har sett en film just där att de får betala för att måla en vägg för att de typ säljer in att det är så kul att måla väggen. Efter snabb googling så är det faktiskt Mark Twain som har skrivit en bok om Tom Sawyer där det här staketet målas.
Du
Det var lite av mig.
Ja, men, precis.
Men familjelivet, jag skulle säga att det är inte lätt. Man måste ha en diskussion med sin respektive.
Ja.
Det är ju dessutom så det här är egentligen kärnan i det här vi skulle diskutera till de 25 minuterna. Jag ser ju det här med jämställt föräldraskap är ju självklart, för det har aldrig varit någon diskussion ens en gång mellan oss. Men vi har också sjuksköterskor båda två. Med vårt första barn så fick vi sån här jämställdhetsbonus, hette det på den tiden. Jag tror vi var de enda som faktiskt tjänade på det, för vi tjänade ju lika mycket pengar båda två. Det var ju till så att fler män skulle vara hemma.
Mm.
Och som sagt, det var en självklart för oss. De två första barnen har vi delat, jag tror rakt av, alltså vi har haft hälften av.
Mm.
Minstingen nu som då blev till under tiden som oppositionsråd, han har jag inte varit hemma under en hel period med, för det gick inte ihop med oppositionsrådsrollen. Ja. Däremot har jag varit hemma ganska mycket med honom. Eftersom jag bara jobbar halvtid, så har jag varit hemma liksom halva veckor och så. Så att jag känner väl inte att han har... Han är absolut inte utan sin pappa.
Nej.
Men min fru har fått vara hemma mer. Men det ska jag också säga att det ville hon. Det sa hon att jag har saknat den... Eller hon tyckte det skulle vara roligt att vara hemma den tiden när han börjar gå och börjar prata och se hur hon har varit hemma under tiden. De andra två liksom, har hon varit hemma till de typ slutar amma. Liksom,
så du har fått en sweet spot på de två första.
Det är det hon säger. Jag säger, så sweet är det inte när hon börjar gå. Det är rätt svettigt och det har hon ju fått erfarna. Det är bra.
Ja.
Nej, men det kontentan är ju att det är inte så enkelt att vara politiker och ha det där samma liksom familjestruktur eller få det att fungera. Det är svårare att få det att fungera i förhållande till om man är sjuksköterska eller om man är något annat jobb där man har en anställning, när man faktiskt, det är ganska självklart för många att man är hemma.
Ja.
Men jag menar, vi ser ju, Sverigedemokraterna har väl just påpekat någonstans i något kommunfullmäktige, läste jag, att man ska inte ha med barn på fullmäktige.
Ja.
Alltså, det finns ju krafter hela tiden som motarbetar jämställdhet.
Men det ska ju inte vara ett dagis, det förstår man. Alla kan inte ta med sig det, ungar. Men en unge någon gång så, det ska väl inte vara ett mycket större problem.
Jag bara fick en tanke här nu att vi kanske ska bjuda in Per för en liten session till direkt efter det här avsnittet. För att kanske gå in lite mer på det politiska arbetet och hur vi ser på de olika partierna och vad vi vill och liknande. Det skulle vi nog kunna göra. Så jag tror att vi får avrunda här så det inte blir ett allt för långt avsnitt.
Det låter som en bra idé.
Sen så ser jag att alla är väldigt sugna på kakorna som står framdukade också. Och vi behöver påfyllningar av kaffe. Så, men jag säger tack så hemskt mycket till Per Bengtsson och oppositionsråd här i Lomma.
Tack så mycket.
Och tack till Patrik också.
Tack till Christian.
Ja.
Att vi får vara hemma.
Och tack för att ni har lyssnat. Lyssna gärna på nästa avsnitt också. För då har vi en repeat av Per Bengtsson. Och då går vi lite djupare in på politiken.
Ja, tack och hej.
Tack och hej.
Tack och hej.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast. Och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt. Och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gött.